Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men det är en jättespännande reflektion om det verkligen är så att det är peak pessimism eller det är egentligen bara att man fokuserar på allt det som är dåligt och negativt.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-kanalen på YouTube som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. Vårt mål är att du varje vecka ska få konkreta tips, råd och inspiration för att ta din privatekonomi och ditt sparande till nästa nivå på ett enkelt och på ett roligt sätt. Jag heter Jan Bolmesson och idag har jag inte med min fru Caroline utan jag är med Caspian. Välkommen. Hej. Caspian.
Tack så mycket.
Det är så Caroline har faktiskt blivit sjuk. Inget så här, vi tror inte det är något allvarligt, men i alla fall tillräckligt för att hon har legat i sängen. Och så tänkte jag så här, ja, men ska vi skippa denna veckan också? Men så tänker jag så här, nej, vi skippade förra veckan för att då var vi på Mallorca. Och så tänker jag så här, en veckas semester, sen någon måtta får det vara.
Ja, men historiskt har ni inte haft någon vecka där det inte har kommit någon. Jo, någon vecka har ni haft,
ja, precis.
Men aldrig 2 veckor i rad.
Nej, precis. Så du började klia i mig. Så att idag blir det väl lite, ja, men jag tror det blir lite korta avsnitt. Det är lite sommaravsnitt. Liksom. Så att,
låter bra.
Ja. Jag tänker vi ska prata lite om marknadsläget, lite om forumet. Du är ju moderator i forumet och jobbar lite inom finans och brukar ha allmänt kloka åsikter. Jag tror att det är många som känner igen dig sedan tidigare. Så kul att du är stand-in.
Ja, absolut, absolut.
För Caroline.
Vi har nästan lika mycket hår.
Ja, precis. Ni som inte tittar på detta, Caspian har rakat huvudet precis. Men jag tänker annars, min upplevelse så här, jag vet inte om du håller med Caspian, men det är väldigt mycket så här, någon skrev till mig så här, peak oro just nu. Jag vet inte, vad upplever du?
Jag tänker att, ja, delvis, absolut.
Ja.
Så här, nu har det börjat sippra ut till och med så att mina kompisar som har bolån funderar på att binda räntan.
Ja.
Och där det är liksom folk som absolut inte har varit intresserade tidigare. Som jag känner.
Ja.
Som typ himlar med ögonen när jag pratar om mitt jobb.
Ja.
De har börjat och är så här, oh, nu händer det grejer. Ja. Eller nu kraschar det. Eller nu känns det jobbigt. Och det skulle jag nog säga är ett ganska tydligt tecken för mig.
Mm.
För att hänga på Rika Tillsammans-forumet, där såg vi reaktioner redan i januari, februari. Liksom. Då började det röra på sig där. På jobbet började det röra sig redan i slutet på förra året egentligen.
Ja.
Om man ska vara krass. Så att jag menar, det för mig någonstans så att vanliga människor eller folk som absolut inte skulle ta i de här frågorna annars har börjat prata om det.
Ja.
Det.
Men är det ett bra tecken eller ett dåligt tecken? Tänker jag, för det där att det upplever jag en av dina stora fördelar jag gillar med dig. För du har ju liksom du är inte lika insyltad, du har fortfarande vanliga kompisar som inte är inom finans. Men för det där är ju liksom min upplevelse också, att det är mycket oro. Jag upplever det mycket i media, jag har faktiskt lyssnat på alla Almedalstalen som har varit fram tills nu. Typ Annie Lööf är den sista som jag har hört om, att det var i onsdags kväll. Och alla pratar om att det är liksom höga matpriser, höga inflations- eller höga liksom energipriser etc.
Mm.
Och samtidigt så vet jag att detta, vi har ju haft detta som samtalsämne i forumet och på Fika Tillsammans, alltså senaste månaderna. Så att jag vet inte, jag kan nästan känna mig lite, jag vill inte säga blasé, men jag är så här att min grundsyn är så här. Jag tror aldrig att det blir så bra som man har trott, och jag tror aldrig att det blir så dåligt som man har trott. Utan jag gillar ju så här engelskans uttryck, så här muddle through. Alltså så här, vi klarar oss nog ändå, eller vi kommer ta oss igenom detta.
Såklart.
Men jag ska ändå vara så här att jag upplever att jag själv blir också drabbad av det där. Jag tänker så här, shit, jag nu kommer till hösten. Alltså då jag tänker om räntorna ökar. Så jag ringde ju till min redovisningskonsult och var så här, ja men du vet, om jag skulle behöva ta ut extra pengar utöver min lån, vad kommer det kosta utöver mitt lån, utöver min lön, för att täcka mitt lån, så ska jag säga. För att vår tanke var ju att vi investerade i höstas pengar, så skulle vi göra en stor amortering i år. Men de pengarna försvann på börsen, typ minus 73%. Så att det var ju liksom så här ganska klantigt.
Ja, men, eller så var det rätt beslut.
Det var rätt beslut, ja. Precis då. Nej, och om det är någon som tänker så här, gud, vänta nu här, vad sa han? Sa han att han har investerat pengar han skulle amortera? Så svar ja. Eller det var ju liksom en investering, och sen så var tanken så här, ja, men jag kliver av den och sen amorterar jag. Så att vi ligger fortfarande på typ 50% belåning.
Ja, men och det är också viktigt att säga att det är inte pengar ni faktiskt behövde.
Nej.
Alltså så här,
nej.
Det var pengar ni kunde riska.
Ja, precis, ja. Precis. Nej, och sen ligger jag och Karo, vi ligger på bolån på typ 6 miljoner. Så att 1% känns ju på de här liksom... på de här pengarna, så att jag visste, även jag börjar liksom lite så här se om huset.
Mm.
Men jag vet inte, sen är väl diskussionen som vi har mycket på forumet, för dig som inte hänger där, är ju, nej men för dig som tänker så här, forumet är alltså riketsammans.se/forum, eller bara in på riketsammans.se forum. Nej men där har vi liksom haft en diskussion nu liksom så här, men hur högt kan bostadsräntor eller kan låneräntorna gå, och vi har en tråd som heter så här, du som var med på 90-talet, vad är dina erfarenheter, eller du som var med då.
För du bara så här kort utbilda oss som inte var med på 90-talet.
Ja, du är precis, när är du född? 97.
97. Så jag har ju hört
om 90-talet. Nej, men då var ju räntorna höga och bostadspriserna sjönk, och det var liksom allmänt ekonomiskt tuffa tider.
Hur höga är höga?
Ja, men alltså det där blev också svårt att jämföra, för att då var ju vissa säger så här, men de var 25% under någon vecka när Riksbanken eller när staten höjde till 500%. Men det där är ju alltid det extremfallet man alltid pratar om, men de låg väl på 13-15% kunde räntorna ligga.
Och vad ligger de typ en?
En, nu ja. Så precis. Men det kommer inte bli så här. Det kommer inte bli, det är en av de här sakerna som jag är ganska säker på. Nu ska jag inte sticka ut lite här, men jag tror inte det kommer bli räntor på 13-15%. För att inflationen såg annorlunda ut, det var andra regler för ränteavdrag, det var liksom andra real, alltså så här, du kunde få en löneökning. Jag tror 1979 så var löneökningen typ 19%.
Oj.
Liksom. Alltså, okay. Är det med? Så att allt hänger ihop. Så man kan liksom inte bara plocka godbiten så här. Ja, men bostadsräntan var 15% och sen utgå från att allt annat var som idag.
Nej
det hänger ihop. Och jag tror, alltså, och detta är väl också en ganska stor så här, konflikt på forumet. Att, men om då priserna, liksom bostadspriserna sjunker, räntorna ökar. Alltså vi såg ju redan att staten började ge bidrag till el. Staten skulle liksom börja... Ja. Alla som hade så här typ så hög förbrukning fick ju så här 1 000 kronor per månad tillbaka i början av året.
Ja, det har jag helt missat.
Jo.
Okej.
Ja, så att jag tror att då kommer liksom staten gå in med pengar. Sen kan man ha mycket diskussion om huruvida det är rätt eller inte. Många tycker väl att, jag kan väl också på visst sätt och vis tycka att det är fel, att man borde liksom ta ansvar och lära sig. Men det är ju mångas ekonomi som inte kommer gå ihop, tänker jag. Så att när vi hade på, detta är faktiskt lite roligt, på Patreon, då i vår Rika Tillsammans community, så hade vi en föreläsning för 2 år sedan om bostadspriserna. Då, av en analytiker, då pratade han liksom, ja men skulle bostadspriserna sjunka med 10, 20, 25%, då kommer vi se liksom så här, kanske slopat amorteringsavdrag eller ökad, liksom, ja, man kommer liksom försöka stötta upp det där, för det påverkar så många människors ekonomi. Mm. Så att jag tror, jag vet inte, när jag tittar på vår egen ekonomi, vår egna scenario, så det är så här, jag tar höjd för högre räntor. Ska man binda? Jag vet inte fan.
Nej, det är ju faktiskt en sån fråga som, om inte det var med i frågor och svar avsnittet sist.
Jo, det var det.
Ja, men precis. Det var en sån grej som jag funderade, nu har det inte blivit så, men skulle ta hem till Elsa.
Ja.
Just för att hon har funderat på att binda det.
Ja.
Och det...
Alltså man köper sig trygghet.
Mm.
Alltså så här, det är en försäkringskostnad. Och det kan ju vara skönt och vara värt lite pengar. Mm. Vi skrattade ju igår på Fika Tillsammans om att jag berättat när vi var på Mallorca. Vi var ju där precis där med SAS-strejken, när den skulle börja eller inte. Och det var dessutom sjukt svårt att få tag på taxibilar. Så att, och då var ju så här, då köpte jag ju typ en försäkring inom
situationen. Nej. Du köpte en option på en taxichaufför.
Ja, men precis. Jag gillar ju, liksom, jag gillar inte investera optioner och derivat, men jag gillar ju option som koncept.
Ja, men och du gillar ju riskminimera.
Ja. Och då var det så här, då träffade vi en taxichaufför och så sa jag till honom så här, men vet du vad, vi måste komma till flygplatsen på morgonen. Och jag vet inte, jag litar inte liksom på taxichaufförerna här på Alcudia på Mallorca, för att liksom liksom på en förmiddag fick vi inte tag på en taxi liksom på flera försök på liksom 2 timmar. Så jag sa så här, men här får du få 20 euro mot att du är standby, så att om inte min taxi kommer då kan jag ringa dig och fråga. Och sen så lämnar jag liksom så här, kändes som en sån värsta så här skurkspiontrill, och så bara la ner 2 10-euro sedlar i ett kuvert och lämnar det i receptionen och bara, detta är till Marco.
Det är en bra story.
Det är en bra story, absolut. Och det där är väl också så här, det är roligt för vår äldsta dotter Freja nu, hon börjar komma upp i den där åldern där hon tycker att jag är pinsam, så här, pappa, så kan man inte göra. Och jag bara så här, jo, fast det där gör att jag sover bättre, för då har jag 2 försök att få en taxi istället för 1.
Mm.
Och så tittar jag på merkostnaden då, blir kvar på Mallorca med 2 barn och dessutom, tack och lov, shit, hade Karo blivit sjuk när jag var på Mallorca och skulle resa hem, så hade det blivit skitjobbigt. Så att då kan det ju vara värt att betala, liksom så här, vad kostade taxiresan? 70 euro. Och då betalar jag 20 euro extra, jag betalar 30% mer. Ja, men jag tyckte ju lätt att de 30% i merkostnad var värt tryggheten att veta så här, jag har 2 försök att komma till flygplatsen.
Ja, precis.
Och så kan man väl tänka liksom med bostad, så att om jag ligger och oroar mig för bolåneränta, ja men fine, då tar jag binder nu, och så kanske jag betalar 10-20% extra på det. Men det är värt, för att jag vet ju vad jag kommer att betala. Mm. Och det blir liksom inte som nu för mig, till exempel lite open-ended. Att jag vet inte, kommer jag betala liksom 180 000 i ränta, eller kommer jag betala 60 000 i ränta nästa år?
Liksom. Nej, men det är också ett sätt att ta ett beslut. Alltså det blir ju så här, don't just stand there, do something.
Ja.
Liksom,
ja, men att precis.
Jag gör en skillnad, jag gör någonting.
Ja. Liksom. Och sen tror jag att om man tittar på börsen också, här har vi också en diskussion då på forumet, som vi lägger ut länkar till det, men där jag tycker att på börsen, alltså börsen har ju prisat in ganska mycket. Man har prisat in liksom ganska hög inflation, man har prisat in, tror jag, liksom kriget i Ukraina. Nu börjar man liksom prisa in att Tyskland kan få problem i höst om Ryssland stryper gastillförseln. Så att börsen ligger ju alltid liksom typ 6-12 månader före liksom ekonomin. Och det är därför börsen reagerar så mycket, om det blir bättre eller om det blir sämre än man hade förväntat sig. Och tittar man, jag såg någon så här undersökning från amerikanska aktiesparare liksom, och det var också så här att sentimentet just nu är ju ganska negativt. Mm. Alltså det är ju ingen som tycker, eller väldigt få som tycker så här, oh, sparande, det är nice just nu. Man sätter in sina månadspengar, liksom sitt månadssparande, och sen är pengarna borta två veckor
senare. Ja, precis, precis. Nej, det är ju sugigt.
Ja, ja.
Som fan.
Ja. Och samtidigt så tänker jag liksom att det är ju, alltså det här uttrycket som vi hade under pandemin, att det är ju nu det gäller i så här, hålla i och hålla ut. Att det är nu, dina antal andelar i fonderna minskar inte, dina antal andelar på Lysa minskar, liksom, du får inte färre andelar, ja, de är värda mindre, men det där är ju bara liksom värdet på det. Så att jag tror att lite som vi har pratat om nu under våren, så att ja, men strategin på börsen är väl så här, just keep buying, fortsätt göra lite samma sak.
Ja, men precis. Jag tänker det är lätt att säga när man har haft skin in the game så pass länge som ni har haft.
Ja.
Och många på forumet också ska sägas.
Ja.
Som har varit med om i alla fall en... Många har varit med om i alla fall en krasch tidigare.
Ja, fast vet du vad? Jag tror inte det är sant heller. Faktiskt. Alltså om man tittar på det. När var senaste stora kraschen? Det var 2008.
Ja, om man inte räknar covid, vilket jag inte tänker att jag gör.
Nej, precis. Nej, men alltså så här, det var ju borta på 6 månader. Det var så här upp och ner. Utan det var så här, ja, du
köper. Jo, fast det gick fortfarande väldigt fort ner.
Ja. Det var absolut. Ja. Absolut. Men det var ju länge sedan vi hade en sån här seg nedgång. Alltså jag tror inte vi är särskilt mycket mer ner än på covid-kraschen.
Nej,
jag tror att det är typ minus 30 på båda. Men denna är ju jobbigare för denna liksom sträcker sig under längre tid, skulle jag säga. Och sen skulle jag också säga att vissa, under covid så följer allt och allt följer samtidigt. Mm. Nu är det ju liksom att olika, alltså där finns delar på marknaden som fallit med 60-80%. Alltså allt från, ja, till med liksom Klarna som gick från värdering, var det 45 miljarder dollar till 6 miljarder eller 7, jag vet inte om det är rykten eller så här, men ganska ordentligt fall. Krypto har vi ju många exempel med, Luna etc. som har fallit supermycket. Och jag tror att vi är ju typ bara 150 handelsdagar in i denna kraschen. Och jag såg någon amerikan också som jag följde, Wealth of Common Sense, som hade så att detta är den värsta starten för, om man räknar med aktier och räntor, så är den värsta starten någonsin på liksom börsens historia. Tittar man bara på aktier så är det lätt den sämsta halvåret, alltså som år från liksom 1 januari till typ först 30 juni, som vi har haft sedan typ 2000, alltså sedan 2000 IT-kraschen. Och så hade de till och med, jag tror att det är bara typ tre tidigare fall som har varit värre, typ 2001 och sen 1929.
Mm.
Så att detta som pågår nu, tittar man så här, sannolikheten för att det ska hända, så är det typ 3 fall av 100. Mm. Så att det är 97 år av 100 år, så är det inte en sån här sugig börsstart. Liksom. Men problemet är ju det som vi pratade om i det här avsnittet med sequence of return risk. Att du väljer ju inte vilka kort. Liksom du får en, liksom så här, en uppsättning kort, en uppsättning avkastning. Alltså bara, grattis, här fick du.
Mm.
Liksom, live.
Det här är din hand, spela med.
Ja, men precis. Precis. Så att ja, det är sugigt. Ja, jag skulle säga vissa delar av marknaden är det blodbad. Jag tror liksom fastigheter har fått mycket stryk. Det har varit mycket, vet jag, kring SBB. Samhällsbyggnadsbolaget som vi har pratat om på forumet.
Ja, techaktier.
Techaktier.
Generellt som sektor.
Ja, absolut. Absolut. Men det är ju här också som jag blir, samtidigt som jag själv inte tycker att det är så jäkla farligt.
Mm.
Och jag vet inte om det är liksom att jag har liksom lost touch med reality. Att jag inte har någon verklighetsanknytning. Eller om det genuint är så, men min upplevelse är att det är inte det där blodbad, folk har inte kastat in alltså handdukarna riktigt än. Alltså förstår du vad jag menar, som säger, nej, nu skiter jag i det. Alltså nej, nu kan det inte gå längre ner, och så går det längre ner Och så är man så här, nej, nu skiter jag i det. Mm. Jag vet inte, vad är din upplevelse?
Nej, det är så illa har det nog inte. Jag har inte uppfattat det så illa heller.
Nej, inte i forumet. Är det inte
i forumet, inte bland mina kompisar. Inte, nej. Alltså alla som... Så här, den generella känslan är ju absolut pessimistisk.
Ja.
Och folk är... Ja, men det är som att det är regnigt ute.
Ja.
Liksom det är blött och det är fuktigt och det är jobbigt. Och man kommer in och man är fortfarande blöt. Liksom. Men man skiter inte i att gå ut.
Nej.
För att ta en lös analogi. Liksom.
Ja, precis.
Så att det är inte storm.
Nej,
på det sättet,
nej.
Som gör att man bara...
Så här, ja, och det är frågan så här. Är detta så här lugnet före stormen?
Mm.
Eller har vi tagit oss igenom stormen?
Just det.
Och det är liksom 100 000 kronors frågan här.
Mm.
Jag upplever så här jättesvårt att spekulera. Framförallt så fattar jag inget beslut på min spekulation, utan jag fortsätter månadsspara. Vi gör allt precis som vanligt. Så att detta är liksom ingen förändring i strategi. Men jag upplever liksom att det kan bli värre. Men jag tror inte det kommer bli jättemycket värre. Alltså...
Nej, men vi pratade väl om det här i typ mars, tror jag. April.
Ja. Ja.
När jag var med sist.
Ja.
Och vi sa att du trodde att det skulle fortsätta gå ner. Men att det skulle ganska snart, inom en 12-månadersperiod typ, studsa tillbaka uppåt. Tror. Inte till samma nivå, men uppåt. Att liksom sentimentet skulle vända.
Ja.
Men alltså jag då har för mig att jag sa att det skulle vara regnigt
för tittar man så här på det, så där finns ju en jättebra bok, Navigating Big Debt Crisis av Ray Dalio.
Mm.
Och han pratar ju om att en genomsnittlig börskrasch ska ner 50-60% enheter ner från toppen, och det ska ske ungefär under 36 månader.
Mm.
Och då menar jag på att då är vi ju liksom...
Då är vi mitt i.
Nej, inte om det ska vara 36, men vi är ju bara 6 månader in.
Ja, men jag tänker hur mycket det har gått ner.
Jaha, du menar, ja.
Procentuellt så är vi...
Precis, precis, vi är halvvägs, så att det ska ner ungefär lika mycket till om man ska följa en genomsnittlig börskrasch. Och det ska hålla på i ytterligare 2 år, 2,5 år.
Så statistiskt har jag rätt?
Ja. Eller vad tänker du?
Ja, men att det kommer vara jobbigt i två år till.
Ja, men alltså att det kommer vara jobbigt i ett år minst, det tror jag absolut. Mm. Sen tror jag att det kommer liksom röra sig som nu. Mm. Lite uppåt, lite neråt. Lite uppåt, lite mer neråt. Alltså att det kan vara en ganska sugig period. Men å andra sidan, liksom, förhoppningsvis så behöver man inte parera detta, utan man har ett sparande. Är man i en pensionsfas eller man ska använda pengar, då är förhoppningsvis pengarna ute på ett bankkonto.
Mm.
Är man en långsiktig sparare, att man har en tidshorisont på 5 år, 10 år, ja men grattis, du kommer få fler och fler andelar för varje köp du gör. Och det visar ju varenda så här, liksom, undersökning, att många liksom som säger så här, ja men du vet, om du investerade då så fick du inte tillbaka dina pengar för en ex. Men så investerar, det är ju väldigt få som gör liksom en engångsinvestering på börsen. Så, nu är en påse pengar, nu investerar jag den och sen aldrig något mer.
Mm.
Utan de flesta av oss månadssparar in. Vi får avsättningar till vår pension, vi får avsättningar till vår tjänstepension, vår premiepension en gång om året, etc. Så att jag tror liksom att fortfarande komma ihåg att aktier eller att börsen är ju en sammanfattning, vad ska man säga, av mänsklig drivkraft, mänsklig tillväxt, mänsklig önskan om att ha det bättre imorgon eller ha det bättre idag än vad jag hade det igår.
Mm.
Så att jag är inte så orolig för helheten, men att jag tror att det kan vara periodiskt jobbigt. Och min egen spekulation också, att jag tror att osäkerheten är det som gör det jobbigt för oss. Att det hade varit mycket bättre så, pang, nu är börsen ner 60%, deal with it. Pang, nu är bostadspriserna ner 25%, pang, nu är räntan 5% på ditt bolån.
Mm.
Är med? Mm. Medan nu är kanske räntan 1,5% och så, den kan bli -3, eller den kan bli 3, den kan bli 5, den kan bli 7. Och du vet, värsta fall, du vet, på 80-90-talet var den 15. Alltså att det är denna osäkerhet som jag liksom så här, kommer taxin imorgon eller inte?
Nej, men precis. Man hade ju helst velat köpa en option på...
Ja, ja men säga så här, nej, men så här är det, deal with it. Då är vi människor ganska duktiga, anpassningsbara. Men jag själv personligen hatar ju den här stora mängden utfall.
Mm.
Att det kan bli det, det kan bli det, det kan bli det. Och sen gör man ju naturligtvis, eller jag, liksom jag tittar ju aldrig på den positiva hälften av utfallen, utan jag tittar ju direkt på så här, ja okej, vad är, och så worst case, och sen kommer jag alltid på så här, fan det var inte worst case, det hade kunnat bli det hade kunnat bli ännu värre.
Ja.
Ja.
Ja, men jag tänker också att det är absolut osäkerheten som är jobbigast att ta hand om.
Ja.
Emotionellt liksom.
Men hur gör du när du ska ta hand om sån osäkerhet?
Jag tror att jag har tenderat att vara väldigt optimistisk. Ja. Så istället för att kolla på worst case så kollar jag på best case.
Okay.
Generellt.
Funkar det? Alltså Mio är ju på mig alltid så här, ja om det finns så här, kollar du på worst case så borde du kolla på best case också.
Ja, men ja, det funkar. Ofta.
Ja.
Sen tror jag att jag ganska snabbt, alltså så här, tendensen är absolut kolla på den positiva halvan i alla fall.
Ja. Sen, för jag gör ju knappt det.
Nej, men precis. Men jag tror att jag ganska snabbt ser den jobbigare halvan eller liksom kollar worst case. Även om det inte är där jag fokuserar.
Ja.
Jag tror att det är min stora, att jag fokuserar inte på worst case.
Ja.
Även om jag förbereder mig på det mentalt.
Ja.
Och då blir det för mig ofta lättare. Och sen också fundera på, kan jag kontrollera det här? Vad kan jag göra? Vad bör jag göra? Vad är det rimliga att göra? Utifrån den information jag har och de variabler som finns.
Ja.
Så jag tror att ganska systematiskt fundera på, lite det här, vad kan jag kontrollera? Ja. Vad kan jag inte kontrollera? Hur kommer det jag inte kan kontrollera påverka mig?
Ja.
Sen är det ju värt att nämna också att jag har inte jättemycket kapital på aktiemarknaden.
Ja.
Jag har inget bolån att ta hänsyn till. Jag har en sidoinkomst som gör mig ganska gott. Alltså så här, jag har en hel del andra grejer som gör att det påverkar mig inte lika mycket.
Ja.
Så här, om räntan går upp på ert bolån så slår det på hundratusentals kronor.
Ja, varje procent slår ju 60 000 kronor.
Ja, men precis. Och samma med om Lysa-portföljen går ner 1%.
Ja, då slår det. Ja, det vill jag inte ens
nej,
tänka på.
Nej, men jag ska inte säga årslöner, men det är liksom närmare det än ingenting.
Ja, alltså i år är jag ju 1 miljon bara på Avanza-konto. Så det är så här, du vet, när man loggar in så här, din utveckling är jag, minus 1 miljon. Tack. Liksom.
Ja, men jag menar, där är det ju klart mycket lättare för mig som har Lysa, där jag ligger minus plus 17% på hela min period och minus 1200 kronor, tror jag. Alltså så här, det är liksom...
Det spelar ingen roll.
Nej,
liksom.
Nej.
Precis. Nej, men jag tror också så här, fokusera på, och det är ju det som jag gillar, det är ju därför som ställer ett exempel med taxichauffören. Vissa kommer säkert tycka att jag är så jävla spånig. Men jag gillar ju det på sätt och vis, för att där var det ju inte att jag satte mig passiv, utan jag försökte ju vara proaktiv redan dagen innan.
Mm.
Jag var så här, okej, det kan hända att vi inte får tag på en taxi, att den förbokade taxin inte kommer. För att det har jag också lärt mig sen tidigare, att alltså bara att du bokar en taxi är ju ingen garanti.
Nej.
Liksom.
Nej.
Och då var jag så här, okej, men risken, kostnaden för mig, energi och pengar, att bli kvar på Mallorca innan en strejk, med två barn, dessutom med mycket jobb som väntade på mig hemma. Det skulle vara liksom jävligt jobbig situation. Så det var så här lätt värt att betala de pengarna extra. Så det var ju något jag kunde kontrollera. Och min upplevelse är ofta så här, vi kan kontrollera mycket mer än vad vi tror.
Mm.
Och sen att försöka också, när vi pratar om liksom investeringsstrategi, att försöka ha en strategi där jag inte behöver besvara frågor som är omöjliga att besvara på. Mm. Att jag bör inte ha en strategi där jag ska besvara frågan så här, hur kommer börsen gå imorgon?
Nej.
Eller i framtiden? Eller hur kommer räntan gå? Liksom, eller etc. Utan att försöka ha en strategi som är agnostisk. Mm. Okej, men detta är en strategi jag följer. Ja, men jag har mitt månadssparande. Det gör jag oavsett om marknaden går upp eller ner. Jag försöker, vad ska man säga, jag placerar på samma sätt oavsett om marknaden går upp eller ner. Jag gör liksom samma sak, för att jag kan inte påverka marknaden, men jag kan påverka hur mycket jag sparar, jag kan påverka hur jag placerar mina pengar, jag kan påverka mina utgifter. Så att det är ju de samtalen som jag och Karo har haft hemma nu. Okej, men säg att räntan skulle öka till 5-6%, ja men då kommer vi gå från att betala typ 60 000 i ränta per år som vi gör nu, till typ, ja men vad blir det, 300 000 per år. Ja men du vet, då behöver vi vidta vissa åtgärder. Vi behöver kanske liksom plocka ut pengar från sparandet för att göra extra amortering. Ja, vi kanske, vi sa så här, men vi kanske inte kan ha städning varje vecka, eller vi kanske inte kan ha vår så här halva au pair lösning. Ja, men då har vi liksom i förväg en strategi. Ja, men om vi tar bort städningen, ja, men då är det, då klarar vi typ 1% extra om året.
Det här är ju väldigt intressant, att det är de samtalen ni har.
Vadå då?
Nej, men för att det jag trodde du skulle säga var... jag kan börja typ konsulta som managementkonsult. Jaja. Eller jag kan göra helt andra grejer med jobbet. Eller jag skulle kunna ha annonser på bloggen. Eller...
Jo, absolut. Men ja, det är klart. Jag är ju alltid så här defaultad till hur kan jag tjäna mer pengar. Problemet är, okej, nu blir det så här dagens Ilans problem. Men vi ligger ju redan liksom under, alltså precis, på nivån på statlig skatt. Så att för oss, alltså det blir väldigt dyrt att ta ut extra pengar.
Precis. Men då har vi fortfarande hittat gränser för när det börjar bli relevant att titta på utgifterna för er.
Ja, absolut. Alltså det är klart att det finns gränser.
Ja, absolut. Nej, men det var bara intressant. Nej, det är inte alls. Det var bara intressant för att vi har inte pratat om det som att det finns gränser för...
Ja.
Vi har pratat om det som att det finns ingen gräns för hur mycket du kan tjäna.
Nej.
Men här finns det en cost-benefit- grej.
Ja, men det finns det. Ja, det finns det, absolut. Det finns det, absolut. Ja, men spännande. Men det är väl kanske också där att jag går till worst case. Vad är enkelt? Vad är enkelt?
Vi har det på film.
Ja, precis. Ska inte bjuda in dig med. Det var mycket roligare att ha Karo med i avsnittet. Absolut. Nej, men vad det nog handlar om jag ska vara krass. Jag tror att jag har nog svårt att just nu, på kort sikt, om jag skulle öka inkomsterna jättemycket. Det är nog...
Nu är du fantasilös.
Ja, men jag är kanske det sommar.
Ja.
Ja.
Ja, men det är väl inga konstigt. Alltså så här, rent krasst. För bara dig.
Ja.
Så annonser på bloggen.
Ja.
Dra in några sponsorer, sponsrade avsnitt.
Ja.
Som inte är din favoritgrej, men det går att göra.
Ja.
Hitta konsultuppdrag som istället för att sitta och koda på Spirekta på nätterna,
ja,
som du faktiskt får betalt för nu,
ja,
rejält, marknadsföra Spirekta,
ja,
som du sitter och jobbar på 8 timmar om dagen,
ja,
i genomsnitt.
Ja, ja, typ.
Rent krasst, alltså så här, ja, relativt fantasilöst, ja, ändå skulle jag säga.
Ja.
Och sen har ni dessutom faktumet att Karo rent funktionellt skulle kunna ta ett betalande jobb.
Ja.
Vilket ni inte vill så. Ja. Men de alternativen finns och det är inte de ni går till.
Nej. Nej, nej.
Det tycker jag är intressant.
Varför det?
Därför att det är inte så ni har betett er i tider där det har gått bra.
Okej. Säg någonting mer. Nu blir det ju liksom...
Nej, men så här, för att renovera vinden till exempel.
Ja.
Vad kostade det? I runda slängar?
200 000. Ja. 250.
Okej. Okay. Och om räntan skulle öka, så skulle ni betala 300 000.
Ja.
De står ändå i paritet till varandra.
Ja, ja,
ja.
Alltså så här, vi behöver inte gå från hus och hem. Vi klarar
ju... Rent krasst. För att renovera vinden,
ja,
så hade ni inte börjat diskutera huruvida ni ska ha städhjälp eller inte.
Ja.
Ni hade sagt hur många sponsrade avsnitt skulle vi göra.
Ja. Ish. Ja, ja, ja.
Väldigt grovt draget.
Ja.
Men nu när det känns jobbigt,
ja,
och ni är i en känsla av att nu...
Är det tuffare?
Ja, men dels är det tuffare och sen så har ni inte ett val på samma sätt som ni hade med vinden, absolut. Ja. Men det, ja, det är jobbigare omständigheter.
Ja.
Då har ni inte samma default.
Nej.
Det tycker jag är intressant. För
det ska ju säga så att Caspian är ju då beteendevetare.
Nej, men för rent krasst, ni har olika strategier beroende på hur ni känner.
Ja. Jaja,
det är ju ganska mänskligt.
Absolut. Alltså jag om någon har jag väl konstaterat att jag är ganska så här känslostyr.
Absolut.
Trots att jag inte...
Men det har ni inte med andra grejer. Du har ju inte slutat spara på Lysa för att det känns jobbigare på börsen.
Nej.
Du har inte bytt till Coeli Global Selektiv 100%.
Nej, nej. Nej, jag har inte minskat sparandet. Tvärtom försöker jag ju öka sparandet.
Ja, precis.
Att liksom så här, att, ja, men jag får ju mer för varje krona. Så att varje gång jag får någon så här urge att göra någonting. Jag så här, har jag pengar någonstans som jag kan köpa något för?
Ja.
Liksom, ja, men absolut.
Och jag menar, då har ni ju... Det ni har gjort rent effektivt är ju att ni har byggt en struktur för sparandet och era investeringar,
ja,
som är agnostisk.
Ja.
Men ni har inte ett beslutsfattarsystem som är agnostiskt.
Okej.
Okay. Skulle jag säga. Okay. För att ni tar beslut baserat på hur det känns och hur det ser ut i världsläget på grejer som ni inte kan påverka.
Okej.
Okay. Är du med på vad jag menar?
Jag har fortsatt.
Jag sa,
det blev lite så här live coaching. Detta ingick inte i planen för dagens avsnitt. Men okej, okay, ja.
Nej, men för då fattar ni beslut på med egentligen samma förutsättningar.
Ja.
Ni har variabler som ni inte kan kontrollera.
Ja.
Men ni fattar olika beslut baserat på hur de variablerna ser ut.
Jag säger någonting mer om det.
Nej, men om marknaden har gått bra just nu.
Ja.
Då hade ni aldrig suttit och pratat om ska vi ha städhjälp eller
inte. Nej, men för då hade vi inte behövt ta höjd för om vi plötsligt får 300 000 i extra utgifter per år.
Precis, men om ni skulle få andra 300 000 i utgifter.
Ja, men då hade vi oftast kunnat...
Om taket hade börjat läcka.
Ja, fast... Ja, okej, okay, vad spännande. Eller jag argumenterar här så som det känns spontant. Ja, men det upplever jag så att då blir det ju liksom, det kan jag ju välja eller så är det en engångs... grej. Alltså går taket, så här, ett, vi hade inte behövt renovera vinden.
Mm.
Då hade man kunnat skita i den, då har man inte den utgiften. Mm. Två, okej, okay, taket, om taket går sönder, ja, det kan man inte skita i. Det behöver man fixa till. Ja, men då tänker jag så här, ja då fixar vi det detta året, men det kommer ju inte gå sönder nästa år också för 300 000. Men alltså, om räntan går upp, så kan ju den vara där både ett och två och tre år och liksom fyra år.
Mm.
Liksom. Och då menar jag så att då blir det ett annat normalläge, då upplever jag så här, ja, då behöver man ju liksom lägga sig antingen intjäningsmässigt på ett annat normalläge och eller utgiftsmässigt. Så ja, du har helt rätt att till skillnad från vad jag sagt i tidigare poddavsnitt, där jag kanske har varit lite raljant kring detta.
Nu har vi det också på film.
Ja, vad fan! Vi ska inte göra de här sommaravsnitten. Att då blir det liksom så här att om jag ska lösa någonting här och nu så här, kan man tjäna mer pengar? Är det en långsiktig bättre lösning? Ja. Är det förmodligen dit jag kommer gå? Ja. Är det dit jag är på väg? Ja. Men den tar längre tid. Jag upplever att den tar längre tid. Sen är det kanske precis som du säger att ja, det är inte kris på den nivån att jag känner att jag behöver ut och förlåt hora.
Nej.
Att jag behöver liksom så här, ja men du vet nu, ta denna. Alltså jag får ju varje vecka så här, ja men kan inte vi göra annons för den här casino utvärdera sajten? Eller liksom så här, ja vill du vara med i den här lånejämförelsen? Mm. Och då ska ni veta, ni som liksom, så här, det är lätt att få så här 2000 spänn för någon som signar upp på ett lån.
Mm.
Men jag har liksom så här per definition liksom vägrat. Alltså jag har ju typ inga, på forumet har vi inga annonser.
Nej.
Och då ska jag säga att jag har också mejl från reklambyråer som varje vecka så här, kan vi få färdigt detta nu med annonserna? Och jag bara så här, det är sommar. Så nej, jag har inte gått till något i krismode, utan detta var väl liksom ett sånt här, jag pratade med Karo och gjorde snabbt överslag. Framförallt nu också för jag tyckte att plötsligt så har städningen blivit dyr.
Mm.
Att innan så betalade vi kanske 3 000 i månaden, betalade vi typ 4,5, 5 000. Och nu börjar jag tycka så här, alltså 5 000 i månaden för städning, det är ganska mycket pengar. Liksom. Och då var jag så här, och så slog jag det bara så i huvudet, som bara så här, fan 5 000 i månaden det är 60 000, vi har 6 miljoner i lån, det är 1% räntehöjning. Så det var nog inte mer tanke
än
så, men det var ändå en default tanke.
Precis, precis. Du gick dit innan du tänkte, vi säljer Tesla.
Ja, som...
Dit gick ni inte.
Nej.
Och där har du också fått erbjudande.
Ja. Detta måste jag också säga, för dig som inte följer, detta blir ett sidospår, för dig som inte följer forumet eller begagnat marknaden på bilar, den marknaden är helt galen. Helt galen. Vi pratade med skogstomten Erik Nassén som var med ganska exakt ett år sedan. Mm. För ganska exakt ett år sedan så var vi i hela detta bilköret. Mm. Vi bytte bil och då köpte han en Kia EV6 som han fick nu i början av året, tror jag, eller för slutet av förra. Och nu kan han begagnat sälja den för dyrare än vad han köpte den för. Och Teslan kan man också nu sälja liksom dyrare för att det är så långa väntetider. Mm. Och dessutom har liksom tillverkarna höjt priserna på dem. Så nu har jag inte fått något svar från de här. Det var någon som ringde mig och sa, hej, vi vill köpa din bil, din Tesla. Och då var jag så här, nej. Ja. Så att det där är ju också konstigt.
Mm. Jo, ni har inte övervägt, antar jag.
Nej, vi har inte.
Du har inte övervägt att sälja den.
Nej.
Men du har inte heller övervägt att lägga ut den på GoMore.
Nej.
Trots att ni hade med dem i avsnittet och de utmanade dig.
Ja, precis. Just det har jag förnekat. Sara Jonsson. Som hade... Precis. Och hon var så här, ni kan ändå tjäna typ 10 000 i månaden på att göra ut den. Börjar inte den lagstiftningen gälla nu också, som att man fick kunna tjäna upp till x antal kronor utan skatt? Jag tror det. Och samma sak. Och så här, vi har inte pratat om att hyra ut ett rum.
Nej.
Eller sådana grejer. Så att det blir nog precis som du säger nu, att en av insikterna, om man sätter sig lite rationellt med det, så har man nog mycket mer möjligheter än vad man tror.
Ja, men det visar också bara på så här, er first level thinking.
Ja.
Är ju dränningar på utgifterna. Ja. Precis som för jättemånga andra.
Ja.
Medan i andra, tredje, fjärde steget så kan ni göra helt andra grejer.
Mm. Ja. Vad skönt, så jag är normalstor som alla andra.
Ja, men precis. Nej, men jag tycker det är intressant att ta upp utifrån att så här, rent krasst, du pratar om peak
pessimism.
Ja, men precis. Där har ju du varit ett tag i peak pessimism.
Okej, jag säger någonting. Alltså fan vad jobbigt.
Nej, men rent krass här. Hur mycket mer energi har du haft det första halvåret nu än vad du hade första halvåret? Alltså förra början av året. De första 6 månaderna förra året.
Ja.
Jämfört med
ja,
de första 6 månaderna.
Jag har ju sagt så här, 2022 har varit ett skitår.
Ja, precis. Och det har det ju inte varit på alla fronter.
Nej. Men på flera samtidigt. Har det nog inte varit det heller. Utan det är bara mest att jag har haft, liksom, att jag har haft jävla massa problem detta året. Eller jag har skapat mig massa problem.
Precis. Och du har skapat dig en del problem. Och sen så är det en del problem som har uppstått som du har fokuserat mer på än vad du skulle gjort annars också, skulle jag säga.
Ja.
Som coronakraschen var du inte speciellt orolig.
Nej.
Upplevde jag.
Nej.
Då var du lite så här, rycka på axlarna, säga till folk och sitta ner i båten för fan.
Ja. Ja, men det säger jag nu också, absolut. Men...
Jo, men ni gjorde inte avsnitt om börsläget på samma sätt, utan ni var så här, nu händer det grejer.
Ja.
Men ni stod fortfarande vid sidlinjen.
Ja.
Nu sitter du i det.
Ja.
På ett annat sätt.
Ja.
Och det kräver
energi.
Ja, men
precis. Ja, men så skulle jag nog säga. Och sen så tror jag... Alltså jag vet inte, men jag upplever ju liksom att det kom ju mycket detta året. Att liksom, vi trodde vi var igenom corona allihop. Sen kom liksom Ukraina-kriget. Och sen kommer detta med inflationen. Nu kommer att bostadspriserna ska ner. Vi har liksom höga energipriser. Vi har osäkerhet kring valet. Liksom osäkerhet kring NATO-grejen. Mm. Alltså så här, det är mycket osäkerhet skulle jag...
Jag är inte säker på att det är så mycket mer bara att du ser det och fokuserar på det. Ja, men så här, Ukraina-kriget, hur har det påverkat?
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken.
Terms and conditions apply.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ja. I din vardag.
I min vardag. Nej, inte i min vardag, inte supermycket.
Du har ett par, du har en utvecklare, du har er
au pair
liksom, ja. Liksom så. Ja. Ja. Ja, men det är lite jobbigt.
Ja.
Framförallt jobbigt för dem.
Ja. Men så här, fan.
Ja, men, nej, men så här, det är jobbigt. Det är klart det är jobbigt. Ja. Hur mycket, i proportion till det, hur jobbigt det är.
Ja.
Hur mycket tid lade du på att fundera på Ukraina-kriget?
Ja, i början ganska mycket.
Första månaden, en och en halv månad.
Ja, så följde jag dig slaviskt.
Ja. Ja. Och du jobbade ganska lite till
grund för att du satt. Ja, jag hade ju sådana här reality check. Så här, är det värt att jag ska hålla på och prata om
fonder? Men precis.
Ja,
precis.
Ja, det var en lite existentiell kris där. Ja.
Och jag tror att det är samma, men inte i samma volym på många av de här andra grejerna.
Ja.
Bostadspriset fluktuerar eventuellt.
Ja.
Hur mycket hade du lagt till märke till det för 2 år sedan?
Nej, men alltså, ja, okej.
Okay. Nej, men, och det vill belysa egentligen bara så här, fokus spelar roll.
Ja.
Och det är inte unikt för dig.
Nej.
Ingenstans. Så det är också viktigt att säga att det inte slår ner på vart du lägger fokus.
Ja.
Det är mer belysa att det du fokuserar på är det du får mer av.
Absolut. Absolut, och det där har vi skojat om på kontoret också då, för att som jag har liksom pratat med andra, vi gjorde liksom en direkt investering i en aktie, liksom ganska stor position, och så har jag liksom så här, jag försöker liksom så här undvika följa hur det går, och det är roligt för att alltså det går inte 2 dagar utan att jag får reda på vad den här jävla aktien står i. Antingen, liksom så här, det kan vara min mamma som bara ringer och bara, ja, jag loggar in varje dag och så tittar jag, för jag har då köpt den aktien då naturligtvis till mamma och till liksom syskonbarn och liksom i min egen pension och sånt. Så här, men så en riktig fuck up, emotionellt.
Ja.
Inte så här rationellt, fortfarande bra grej, men så här, många har väldigt mycket fokus där och det blir så här fascinerande, för det är till och med min mamma som egentligen inte är så himla intresserad. Mm. Kommer jag in på kontor eller kompisar och bara, ja, nu vet du vad den står i just nu? Och jag bara, ja, men jag vill inte veta. Liksom. Så att ja, det är klart att liksom, loggar man in och hela tiden tittar på vad det står, så har man ett helt annat fokus. Men alltså, jag loggar ju inte ens in på Avanza en gång i veckan.
Nej, men precis.
Så att nej, det stör inte mig så mycket att det går ner eller att det står 1 miljon back eller sådär. Nej, det gör det inte. Och sen blir det nog som du säger, ja, jag har sett alla partiledartalen och alla pratar om så här Magdalena-priser och så blir det mycket så här måla upp hur förskräckligt Sverige är och hur Sverige kan bättre och allt vad de pratar om. Nej, så du har nog helt rätt i att bara sluta lägga fokus där.
Aha, ja, om det skulle göra ditt liv rikare så skulle jag överväga det.
Ja.
Och skifta fokuset.
Ja.
Så det var ju därför jag lämnade Twitter till exempel för en massa år sedan. För att det kändes precis så.
Ja.
Nu suger det här massvis med energi, tid, fokus. Då får vi hitta något annat.
Ja. Och detta är roligt när du säger det, för jag minns, jag träffade ju Arne Tallving för många år sedan. Kavastu på Twitter, ganska känd profil. Och han var så här, Jan, När nästa börskris kommer, du vet, då har jag redan sagt, jag ska lära mig dansa tango. Ja, men det var typ, nu vet jag inte om det var tango, men det var något sådär.
Pardans.
Ja, det var så här, jag ska gå och lära mig dans. Eller så var han så här, han hade då i, jag vet inte om det är Estland eller någonstans, har något sommarhus. Och då var han så här, nej, nu är börsen jobbig, så klev han av börsen, så följde han inte, det byggde han sitt sommarhus. Då var det plötsligt så här, kunde vara liksom sjukt många inlägg, så här, ganska avancerade analyser, och liksom han har sin egen modell och trading och sånt. Och sen kunde det komma en period med bara bilder på så här lusthus i Estland eller sånt. Och han har hjälpt på med aktier sedan typ 80-talet, alltså innan jag var född. Så att, ja, nej, det är som du säger, att det där är väl egentligen bara att de säger samma sak fast på ett annat sätt.
Ja, men precis. Jag tänker det i alla fall.
Ja.
Så du får börja dansa pardans. Shit, vad roligt det hade varit. Där har vi poddavsnittet.
Nej.
Det finns ganska många roliga sådana poddavsnitt vi hade kunnat göra.
Vadå?
Ja, men Jan sätter upp ett fönster.
Nej.
Jan bygger en PC från scratch. Det hade varit jätteroligt.
Ja, men det hade ju klarat.
Ja, det vet jag, men det hade nog tagit ett par timmar nu.
Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, nej. Varför ska vi ut och prata sånt som jag är dålig på?
Därför att du har pratat i 260 avsnitt.
Ja, vad du är bra. Ja, shit på en fri.
Nej, så att jag vet inte, för att komma tillbaka till ämnet. Så jag vet inte om det är peak av pessimism. Eller om det är en fokusfråga.
Ja.
Och jag tror inte... Så här, jag tror att det handlar om att många har fått upp ögonen för det, just för att så pass många
pratar
om det.
För att det är så mycket, precis. Det upptar all space i media, men precis. Och sånt.
Om du annars
och,
inte tittar.
Och träffar, och när du träffar andra... Precis. Så blir det också så här, vad tänker du nu? Nu är det dyrt.
Precis. Och, ja, men och speciellt du, alltså så här, går du på en middag och berättar vad du jobbar med?
Ja.
Alltså, även om det är folk som inte frågar, eller som inte vet vem du är, så är det, vilka fonder ska jag ha?
Ja.
100%.
Ja, eller ekonomi, du är så här, vill prata, absolut.
Hur ska jag göra med mitt bolåne?
Ja. Nej, men det där, vet du vad, det där är roligt. Nu när vi ändå som avsnitt. Så har jag tänkt på så här, fan, när jag gick och tänkte på det där, för att Karo är ju, nu när Karo inte är med, jag vet att Karo lyssnar inte på avsnitten, ska vi prata om Karo. Nej, men så här, jag vet ju också att om jag driftar, så här, när jag hamnar i mina negativa stunder, så kan jag också måla upp jävla worst case. Ja, då får vi sälja huset, och det kommer gå från hus och hem, och barnen kommer lämna, och, ja men du vet så här. Men jag kan liksom inte, jag upplever inte att jag kan ta upp det om diskussionen om tanken med Karo, för att hon blir liksom, det är så här, hon när jag ligger i den där dammen eller i poolen med bajskorvarna, om jag då berättar det för Karo, då hoppar hon in i poolen med mig. Det är inte som att hon står liksom som du, utanför, så bara, du, hur länge ska du ligga i den där poolen med bajskorvarna? Är det inte dags att komma ut och skifta perspektiv? Du hoppar inte in i den med mig, utan, och det är inte så konstigt som vi liksom bor tillsammans, och det är jag som sköter ekonomin och sånt. Så att då blir det ju direkt att om jag driftar många av de här grejerna, så blir det ju liksom jobbigt för henne. Och du vet, då börjar hon liksom så här, ja men inte köpa färska hallon på, eller färska jordgubbar utanför ICA, för då är det liksom dyrt med 4 paket jordgubbar för 100 kronor. Och då är jag så här, nej men det är inte där, det är inte på jordgubbarna en gång i veckan slaget står. Och där kan jag ibland känna mig ganska ensam faktiskt, att jag upplever inte att jag kan gå och bolla de här farhågorna. Som vi nu tydligen fick fram live i ett poddavsnitt.
Oh, jag kan inte drifta dem och säga 25 000 pers.
Ja, men det var ju inte meningen.
Nej, jag vet. Men det är ju också en sån... Det tänker jag också är psykolog. Alltså så här... Ja, jag fattar den ensamhetskänslan.
Ja.
Absolut, jag har också varit där. Ja. Det finns grejer som jag inte tar upp med Elsa av samma anledning.
Ja.
Det finns grejer som jag inte tar upp med mamma heller. Ja. Alltså så här.
Men ska jag ta upp en sån här grej till då? Förlåt, du får prata så här. Detta har jag inte ens liksom bara dyckat. Men när du höll på med den jävla SAS-strejken så var jag också så här. Jag pallar inte hålla på med SAS och vara så här, att vi inte kommer hem från Mallorca. Så jag var så här, 2 dagar innan det var SAS-strejk, så var jag så här, jag gick in på Norwegian och köpte nya flygbiljetter. Och jag var så här, betala nya flygbiljetter fuck SAS, jag vill inte ha problemet i mitt liv att jag behöver läsa beroende om SAS bestämmer sig för strejka eller inte.
Nej.
Och så köpte jag nya biljetter. Och sen gjorde jag den där optionen med taxichauffören också. Och en dag, du vet så här, och på det sättet så, för det gick jag ju oroa mig innan jag gjorde det. Och sen pratade jag med Karl och sa, ska vi inte göra detta? Det blir en sankkost förmodligen på 6000 spänn för att vi kommer inte få tillbaka de pengarna. Men det upplever jag så här, det är skitmånga som kommer säkert vara så här, hur kan ni liksom så här göra så? Men jag upplevde att där och då så var det liksom att köpa mig energi, liksom betala bort oron och kunna ligga i poolen eller liksom sitta bredvid poolen och göra något annat än fokusera på det där.
Precis.
Och jag vet inte hur många andra som hade gjort samma sak. Liksom. Och det känns ibland lite ensamt. Och så blir jag så här, är jag för mer eller är jag slösaktig? Eller, alltså förstår du? Det blir liksom den, vem tror jag att jag är som köper liksom ett par extra flygbiljetter bara för att jag inte pallar med att sitta och vänta på om SAS ska ha strejk eller inte.
Mm.
De flesta var så här, du får en dag extra eller du vet så här. Men jag sa, ja, men då ska jag sitta i telefonkö och liksom, ja, jag pallar inte.
Nej.
Ja, förlåt.
Nej, men och det är också, det tycker jag är en viktig pusselbit i det här. Det är bara att tjäna mer pengar.
Ja.
Spelet som vi har haft lite på forumet och liksom som har följt efter, efter. För dig är ju rent krasst ge energi lika med pengar om du vill det.
Ja.
När du trycker på den knappen så är de likvärdiga.
Ja.
Och då köpa energi för pengar, då sätter du
ju... Ja, men precis. Jag vet inte om det var... Och jag vet aldrig vad han heter på forumet. Audlin eller
Aurlin.
Ja. Som skrev ju liksom så här, när vi hade avsnittet om humankapital. Han var så här, ja, men man kan växla finansiellt kapital mot humankapital eller mot liksom relationskapital eller energi.
Mm.
Alltså att se liksom att ja, men detta är utbytbara resurser. Du kan använda, liksom, om du investerar i ditt humankapital så att du får ett bättre jobb med högre lön, så kan du sen använda det för att köpa dig tid.
Mm.
Och sen kan du köpa dig tid för att få mer energi, för att göra det du tycker är roligt. Och så liksom att
ha lite... Man kan bygga ett ekosystem.
Ja, precis. Att ha mer en holistisk syn på alla resurser. Inte bara så här pengar eller energi eller tid, utan ja, men allt hänger ihop. Och att misstaget många gör är att man försöker maxa pengar i kapitalet.
Mm.
Eller så här, vilket var så här, ja, men det är klart, om jag hade skitit i liksom köpa extra biljetter och skitit i taxi och taxioptionen, så hade jag kunnat investera 7000 kronor mer denna månaden. Ja, visst, det hade säkert varit värt kanske 20000 om 10 år. Men
jag menar, det är ju dit du har jobbat de här nästan 20 åren som du har jobbat med det här. Det är ju för att se ekosystemet.
Men du var på väg där med din mamma och...
Ja, nej, men det här att känna sig ensam, jag köper verkligen det. Å andra sidan, vem försökte du ringa när du känner dig så ensam?
Ja.
Vem provade du?
Jag provar ingen.
Nej. Och det bygger ju på känslan.
Ja.
De,
men absolut. Och där är det väl liksom så här, jag har väl det där i mitt liv så här, jag är ändå ensam.
Mm.
Alltså till syvende och sist så är jag ensam och om inte jag gör det så kommer världen falla ihop.
Mm.
Alltså det är ju min liksom så här core belief som jag rationellt fattar, det är ju inte sant.
Nej.
Men i stress, jättelite stress, så hamnar jag där.
Mm.
Jag berättar inte om problem förrän jag har löst dem och liksom, liksom jag vill inte belasta andra.
Nej.
Med mina funderingar.
Det är ju lite, förlåt, nu blir det verkligen life coaching, men det är ju lite ironiskt att det är så du funkar. Jag är ensam så jag gör det själv. Men en av dina största rädslor är också att bli lämnad ensam.
Ja.
Men så du berättar ju inte, du gör ju ensam
ja.
För att du inte vill belasta andra, för att om du belastar andra så blir du ensam.
Ja. Jo, jag fattar att jag är fucked up.
Jag tror att det är många som funkar så, men det är kul.
Och det sjuka är, alltså, detta är ju också, återigen, du vet, jag har gått personliga utvecklingskurser. Mm. Du vet, det är en av de bästa övningarna i mitt liv. Alltså, detta var jag knappt berätta. Men du vet, att där man blir klappad på huvudet och någon säger så här, det kommer att bli bra. Liksom. Och det där är, du vet, när jag gjorde det så var jag så här, okej, jag är 38 år och nu ligger jag här och blir klappad på huvudet av en vilt främmande människa. Och det känns jävligt bra. Men du vet, och så fattar jag också så här, du vet, att det där ställer ibland till med mig och Caroline. För att ibland från Caroline, när jag kommer med ett problem till henne, för då har det ofta gått så långt och då behöver jag inte hennes liksom, stöd i lösningen av problemet. Jag behöver vara liksom, det emotionella stöd. Du vet, egentligen mer eller mindre att hon klappar mig på huvudet så här, det kommer bli bra. Men det blir ju också jävligt kladdigt. Eller liksom, att jag vill ju fan inte att Karo ska vara min mamma. Liksom.
Nej.
Nej, men så att det blir ju lite så här kladdigt. Och jag vet inte att... Ja, alltså jag har väl bara liksom så här... Learn to live with it. Mm. Att så här, ja, det är så min uppsättning, program verkar fungera. Och så försöker jag liksom fånga det i det där som jag pratat om mycket på Fika Tillsammans avsnitten, eller i forumet så här, observationsgruppet. Okej, nu är det detta, det händer. Och det där har ju varit liksom så här återkommande med Caroline, liksom också vår konflikt, eller vi har, jag tror att i de flesta relationer man har den återkommande konflikt. Och vår återkommande konflikt där har ju varit att jag är så stark i görande men ganska svag i det liksom, min emotionella problemlösning är väldigt liten i förhållande till mitt rationella. Och där har ju Caroline ofta trott eller tror att hon måste hjälpa mig i doinget eller i görandet. Medan jag är så här, alltså jag behöver inte hjälp där. Alltså det jag klarar det, utan det är ju ofta det emotionella jag behöver liksom stöd i. Men då blir det ju så här, precis, det är ju naturligt för henne, så det tycker hon ju så här, men det har väl inget värde liksom. Och så blir det liksom så här, man god intention om man pratar förbi varandra. Liksom. Nej, men det blir ju liksom så här, det är ju detta som är både på sätt och vis spännande och kladdigt, jävligt kladdigt med pengar. För att det är liksom, det hamnar ju så mycket andra aspekter i det här.
Ja, men jag tänker också att det tror jag är någonstans är grunden. Alltså vi kan prata om oro för kriget i Ukraina, vi kan prata om oron för inflationen. Ja. Jag tror att det många egentligen oroar sig för men inte vågar säga till sig själva är ju, tänk om inte jag vill vara kvar i den här relationen, vi måste sälja huset.
Tror jag.
Det tror jag absolut. För där har du en nivå variabel till som är svår att kontrollera.
Ja.
Och det lägger på. Alltså så här, jag säger inte att det är, jag tror att det är fler som har oro generellt, de vi har pratat om redan.
Ja.
Men jag tror att det lagret är absolut finns. Ja. Och jag tror att det är många fler än vad vi tror som har det.
Ja. Ja.
Eller bara byta arbetsgivare eller byta jobb eller byta, alltså så här, det är, jag tror att det finns väldigt mycket oro där.
Ja.
Emotionellt.
Ja, absolut. Och vi är ju generellt ganska inte så duktiga på att prata om det eller ta hjälp att prata om det nu. Ja, precis.
Så vad ska du fokusera på nu?
Nej, men jag tror att komma tillbaka till det här nej, men det finns andra strategier, jag behöver inte gå till default, det är så här enkelt att dra ner på städningen. Eller att fånga, eller så här, det du egentligen hjälper mig med att fånga det observationsglappet. Vad var det som hände egentligen i det där, för det var så här already always tänkandet. Nej, sen tror jag precis som du säger så att återigen komma på att okej, vart vill jag lägga det här fokuset? Nej, men kanske nyheterna som jag börjat kolla på igen kanske är inte det bästa stället att lägga det på, tänker jag. Men sen så tror jag ändå att göra en strategi, alltså för sig själv, eller liksom så här lägga sig, okej, men om detta händer, ja men då har vi de här alternativen. Så att jag tror att man inte behöver liksom så här vara så himla rädd för, okay, vad händer om räntan går upp till 6%? Ja, då blir det som du säger, så här, ja, men då blir det ju bara som att istället för att renovera vinden så får ni väl lägga de pengarna på räntan istället. Mm. Ja, okej. Då är det inte mer dramatiskt. Så här, avdramatiserade.
Ja, ja, men precis. Jag tänker det också. Och sen tänker jag också att det blir väldigt mycket antingen eller.
Ja.
Så antingen renovera vinden eller
betala
amortera.
Ja.
Ja, okej, ja, men hur ska du få båda?
Ja.
Igen, alltså grund.
Yeah, grund.
En av dina grundfrågor.
Ja.
Som har gjort att ni har fokuserat på att tjäna mer.
Ja, precis. Nej, och sen så tror jag att för många så tror jag att det är annars att våga söka nytt jobb. Mm. Alltså vi har ju en som brukar vara med på Fika tillsammans avsnitten som var så här, han var så här, nu har jag jobbat skitmycket, jag har ingen övertidsersättning och sånt. Jag hoppas jag får en löneförhöjning. Så fick han så här typ käftsbädd, så här 200 kronor i månaden. Liksom. Ja, men det var lite förnedrande. Och sen var, du vet, men det var ändå bra. Mm. För det gjorde att han sökte nytt jobb. Och nu har han fått ett nytt jobberbjudande. Och sen kan det vara möjligt att han stannar kvar, men då höjer han sin lön med liksom över 10% istället för 200 kronor.
Ja, och han får en valmöjlighet.
Ja. Ja, men precis. Och någonting som vi också pratade om, för jag har försökt hjälpa honom lite i processen, att nu har han ju liksom ett konkret jobberbjudande och han kan ju vara kvar på där han är. Mm. Vilket gör att nu förhandlar han ju från en position av styrka.
Mm.
Och det där tror jag återigen, om vi ska ta tillbaka lite, avdramatisera, men kom tillbaka där du är i kontroll. Mm. Där du står i en position av styrka, där jag kan liksom bestämma. Och sen får man ju se, för någon kan det vara till exempel att byta till ett billigare boende, eller för någon kan det vara att binda räntan eller vad det är nu än må vara, men liksom att hitta tillbaka till ett där jag kan vara proaktiv, där jag kan ta en option på en taxichaufför.
Ja, men precis.
Liksom.
Jag tror att det är jätteviktigt.
Ja. Och sen så tror jag också så här, jag har så svårt, alltså det tar emot i mitt liv att säga så här, ja, inflationen kommer öka och räntan kommer öka och bostadspriserna kommer falla och kriget kommer fortsätta. Alltså så här, nej, alltså det blir inte en shitstorm. Alltså liksom alla worst casen kommer inte hända samtidigt.
Nej.
Så att det är också viktigt, du vet, även om vi pratar om buffert, alltid så här, ja, men ha en buffert innan du börjar spara. Så handen på hjärtat, hur många år har man behövt använda hela bufferten varje år? Utan de flesta av oss, vi rullar ju bara den där bufferten från år till år. Liksom. Så att jag tror precis som du säger, nej, även om det kanske upplevs som peak pessimism och det kan bli värre, så tror jag ändå att låt oss ha en lite sund syn.
Ja, lite balans i det.
Ja, precis. Bra. Ja, detta var ju som jag sa när vi bytte här, när vi startade om eller klippte. Detta var ju inte det avsnittet jag hade planerat idag.
Varsågod.
Precis.
Tack och förlåt.
Ja. Vad tar du med dig, Kasper? Vad tänker du? Vad vill du skicka med till?
Men jag tror mycket på, dels så tror jag det är viktigt rent krasst att ni pratar om det här i podden.
Ja.
För att även om ni sitter på en ekonomisk situation som är på många sätt extraordinär, så sitter ni med samma problem.
Ja.
Och samma oro.
Ja.
Och samma funderingar. Så det tror jag är viktigt. Och sen tror jag liksom, det är det här att byta fokus. Observera observationsglappet.
Ja. Ska vi säga någonting om observationsglappet för den som är så här, vad snackar de om?
Absolut.
Hur tänker du kring det?
Jag tänker det som att det är ofta när man pratar om beteende, så är det en tanke eller en känsla som ageras utåt. Och mellan att få tanken eller känslan så går det tid rent fysiskt till att det är ett beteende.
Mm.
Och den tiden kan du använda för att observera, se tanken eller känslan och välja beteende. Har du inget observationsglapp, då går du på autopilot och ser inte tiden däremellan. Och du har dessutom ingen chans att se tanken, känslan i situationen, och du har ingen chans att ändra ditt beteende.
Mm.
Det är typ så jag skulle säga det.
Mm.
Jag tror inte det är den fackliga beskrivningen.
Nej, men precis. Nej, men jag tänker också på det som att, liksom, att kunna ha det här yttre ögat där man observerar sig själv, där man liksom sitter lite så här i tänkarställning och så tittar man på den där tjummen Jan som springer runt och ibland gör jävligt konstiga grejer. Så kan man vara så här, vad intressant, vad spännande, det där var intressant.
Ja, men eller hur?
Och liksom och vara så här, bara, ja, okej, okay. Men det var det som hände. Okej, okay, jag blir arg, eller nu blir jag rädd, eller nu höll jag på att säga upp städningen i rädd panik utan att Riksbanken ens har höjt räntan.
Ja, men precis.
Ja, men ha lite så här, lite, jag tänker ofta på lite som att ha en liten ball. Alltså så här, att sitta på läktaren och kolla på sig själv. Och sen tänker jag ha lite, ja, men bara lite empati med, alltså det brukar ju Lennart en vän till att säga så här, att ja, men vi människor, vi gör så gott vi kan och vi fattar så fort vi hinner. Och ibland så gör vi konstiga grejer och då är det så här, fine, det är okej, okay, det är okej.
Okay. Ja, men liksom, precis.
Och liksom vi, det är också en annan sån här grundtes. Alla människor gör, liksom, vi gör så gott vi kan efter de resurser som vi har tillgängligt.
Precis.
Och är man nere i stress eller är man nere i oro och alla runt om en pratar om det och det är på media och det är med val och jag tror inte det kommer bli mindre av det nu de kommande månaderna till 11 september. Så tror jag att det bara så här, ja, det är väl så det får vara nu då i 2 månader.
Ja. Liksom. Ja, om man väljer att fokusera på det igen.
Ja, men precis.
Och sen tror jag också det är viktigt eller för mig känns det viktigt just nu.
Ja.
Att vill man ha hjälp med att få syn på observationsglappet? För det är inte helt lätt att göra själv.
Nej, gud nej.
Det vet ju du som liksom har lagt, jag vet inte hur många tusen.
Fick det live i avsnittet idag.
Nej, men så här, för coacher, absolut. Ja. Ni har ett gäng, alltså Helena, Moa,
dig.
Ett par stycken liksom. Ja. Jag har börjat gå i terapi. Mm. Har funkat skitbra för just, också för specifika grejer.
Ja.
Att få syn i eller på observationsglapp i specifika situationer och få någon att prata om det mer på ett strukturerat sätt.
Ja.
Jättehjälpfullt.
Ja, precis.
Så har man möjlighet att...
Ja, men exakt. Och det där är väl egentligen en sån grej som jag också funderar på. Att mitt problem har ju varit att ibland att många av dem som jag har haft som terapeuter eller coacher eller så här, har vi ju sen blivit vänner eller börjat umgås och sen har de blivit indragna i mitt liv för jag har svårt att skilja på de där grejerna. Så att det är svårt att prata till exempel så här, med några kompisar så nu, ja men du vet jag har det här problemet i det här projektet där vi har liksom investerat för att de har också investerat i projektet. Så jag kan liksom inte gå till dem och beklaga mig för då kommer de bli oroliga så här, vad fan har jag lagt mina pengar i?
Precis.
Ja, dagens. Så att om det är någon som brukar säga så här, man ska inte göra affär med sina kompisar. Ja, obviously är det någonting som jag inte upplever som sant.
Nej, det finns klara fördelar och klara nackdelar med att göra som du gör.
Ja, absolut. Absolut, ja, man får skaffa löpande nya terapeuter och coach. Nej, nu får det vara någon måtta på som avsnitt. Tack Caspian.
Tack.
Tack till dig som lyssnar. Hoppas att du inte blev jätteskrämd av detta avsnittet utan du får gärna kommentera. Och sen tänker jag att snart hoppas jag att vi är tillbaka på lite ordinarie. Lite ordinarie. Det är ändå roligt, vi måste ändå säga någonting här. Alltså jag har ju nu skjutit, detta kommer inte bli avsnitt 260 utan detta blir så bonusavsnitt 17. Caspian kom nämligen så här för de växer bara, du vet att avsnitt 260 det är ett 5-årsjubileum och så känner jag så här, fan 5-årsjubileum då borde man göra något extra. Men nu tror jag snart att vi bara får skita i det.
Ja men
det.
Nu har du ju gått med prestationsångest i många veckor som helst istället.
Precis, så att jag tror att vi bara kör ett helt vanligt 260 avsnitt och så får vi se liksom.
Ja,
men grymt, tack Caspian, tack till dig som har lyssnat eller tittat och så tänker jag att ses vi kanske nästa vecka och blir det inte så för det bara empati med att juli, att det är sommarmånad och jag är värdelös på att göra prognoser för jag tänkte så här, Mallorca en vecka all inclusive, det kommer jag kommer kunna läsa böcker, ta igen mig och sånt. Och sen glömde jag att jag har en 4-åring och en 11-åring.
Vi har pratat om så här known unknowns. Yeah. Det är known known.
Precis, att en 4-åring kräver ganska mycket uppmärksamhet på ett all inclusive ställe. Ja. Och sen också då, varför vi letade efter jävla taxin. Mm. Det är ju så att vår 11-åring nu börjar få tonårshjärna och den söker bara kickar. Så det är liksom det roligaste hon vet nu denna våren, det är så här Liseberg och alla de värsta karusellerna, backen i Köpenhamn, värsta karusellerna. Och nu har han så här, pappa, paragliding. Så jag har gjort paragliding och när jag var där uppe, det finns så här foton där jag är bara helt skräck, så jag, det enda jag tänkte på så här, kan vi inte komma ner nu? Och sen tänkte jag så här, fan, jag trodde jag var klar med den fasen, du vet när man är så här 22 och skönt, jag har inget bevis för mina 18-åriga kompisar på Liseberg längre, men
men nu har du en 11-åring och snart en till.
Ja men precis, så, nej, helt sjukt. Ja, som sagt, det är sommar. Tack, hej.
Hej.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode. And even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.